Du lyssnar på Skolsverige som finns på iTunes på skolsverige.com och ingen annanstans. För vi har varit väldigt exklusiva. Men nu som helst, den här veckans avsnitt handlar om lärares arbetstid och undervisningstid. För det blev en grej igen. Och så ska vi förtydliga ett betyg. Och så ska vi prata om Svenska Akademins svensklärarpris. Och så ska vi ta och avslöja vårat nya sommarjobb. Det ska vi göra. Det här är Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstam. Karin, den här säsongen avslutas på samma sätt som den började, tror jag bestämt. Nej, det var förra säsongen som började också.
Ja, i höstas var det.
Vi spelade in ett hopplöst tågavsnitt.
Ja.
Och det kan vara det minst lyssnade avsnittet vi någonsin spelat in. Och nu är vi här igen.
Ja, och varför gör vi då detta, Jakob?
Det är en bra fråga. Det är en bra fråga. Det har att göra med att...
Tid!
Det har att göra med tid. Och så har att göra med att det här är faktiskt säsongens sista avsnitt. Om några minuter går vi på sommarlov i maj. Och det är inte för att vi är lata människor eller för att vi tänker att vi måste göra 20 avsnitt per säsong sen kan vi inte göra mer. Utan det handlar om att vi behöver frigöra tid för att förbereda oss inför vårat sommarjobb.
Ja, så är det.
Innan vi avslöjar vårt sommarjobb, det som vi ska göra nu, vad är det märkligaste sommarjobbet du har haft förut?
Oj, jag har samlat ihop och gjort en dokumentation kring arbetet när det arbetades fram en tv-serie.
Är det sant?
Ja. Så då samlade jag ihop liksom massa papper och så liksom gjorde jag en prototyp till en bok som kanske skulle kunna vara en dokumentation som kanske skulle kunna säljas sen, kanske.
Vad var det för tv-serie?
TV-serien Tornado, en tittarstorm. Den. Den sändes någon gång på 90-talet, tror jag.
Ja, just det.
Så det var länge sedan nu.
Det är en konstigt ord. Det är konstigt jag har gjort. Jag tror jag kan trumfa dig. Jag har jobbat på det företaget som importerar alla bananer som importeras till Sverige. Så jag har suttit och sorterat bananer efter färg. Det var mitt sommarjobb. 7-gradig skala. Gul, grön. Nej, den är grön. Den får lagra sig lite till. Mona lite till. Gul. Nej, den borde säljas. Så att jag en hel sommar och bara... En 4.
Ja, men det låter ändå som att det... Jag vet, inte, jag vet bara att jag fick halsflustad sommar när jag satt med mina papper. Och jag hade ju ingen aning. Jag förstår inte varför man gav det till en sommarjobbare, det jobbet.
För det låter ju ändå som ett seriöst jobb.
Ja, men det var lite så när man jobbade där jag jobbade. Jag jobbade ju där på helgen också.
Just.
Ja, det är egenföretagare, vet du. Då sätter man folk i arbete.
Precis. Hur som helst. I sommar har du fått ett sommarjobb och det är ju fantastiskt roligt. Vi ska nämligen sända live-tv. Vi ska bli programledare i gång.
Ja, vi ska ju det. Vi ska
inte
få
en helt säkert att det är bra det.
Men vi ska få en morgonsoffa, har du tänkt på det?
Precis. Vi ska göra morgonprogram. Tänk Nyhetsmorgon, tänk God morgon Sverige. Fast från Almedalen då. När politikerveckan på Gotland i början på juli. Där är du och jag, vi ska sända lite live-tv i lärarkanalen. För det är ett samarbete med Lärarförbundet, ska vi säga redan här nu.
Ja, så är det, ja. Så är det.
Och den här podden är ju inte alls på något sätt sponsrad av dem. Men det här jobbet vi ska göra, det är på uppdrag av dem.
Ja. Så är det, och det man kan tänka är väl att det enda som är skönt med det här, eller det finns ju massa läskiga saker i detta tycker jag, men det som är med skönt är ju att vi inte alls ska vara objektiva som en vanlig journalist hade behövt att vara.
Utan precis.
Vi ska ju utgå ifrån skolan.
Det är det du fokuserar på. Jag fokuserar på inte riktigt samma saker, men det är ändå bra. Vi kompletterar varandra i det, tror jag. Det ska bli skitkul att göra tv. Vi har inte gjort det förut. Det är en superseriös produktion, vilket är lite imponerande. Det är liksom, det är väldigt så.
Är
så vi sitter på tåget att vi ska träffa producenten och hela produktionen och massa förbundsmänniskor och precis allt det. Så det ska vi hålla på med just nu.
Och sen så ska vi ju gå kurs också och lära oss att le i tv och inte skratta på oss sina egna skämt.
Han som lärde Nyhetsmorgons programledare att gå i live-tv var de. Ja.
Jag tror det var de.
Ja. Det var aktuellt. Skitsamma. Ja. En 2-dagars kurs i hur man går. Det ska vi gå.
Ja.
Det blir fint. Så att vi har en ganska spännande veckor framför oss. Och sen i juli så är vi tillbaka fast i lärarkanalen då. Får man ta och googla fram oss i där. Och därför, för det är en lång historia kort, sitter vi på ett tåg och plågar er, kära lyssnare, igen med bakgrundsljudet från helvetet. Vi ber om ursäkt och tänker att det kommer att bli bra avsnitt, så håll ut.
Jag tänker också på, apropå det, eller apropå ingenting och apropå att vi ska vara tydliga och sådär, så har vi ju förra veckans avsnitt som pratade om betyg. Då hade vi ju, pratade vi en kort nyhet om betygsförtydligandet. Vi har pratat fruktansvärt mycket betyg de senaste avsnitten.
Vi har lite fastnat i det på ett sätt som är ganska tråkigt, men det är vad det är.
Ja, det är vad det är. Men det var bara någonstans en kort grej som slog mig när jag lyssnade på förra veckans avsnitt, att det här förtydligandet som är så fruktansvärt otydligt är otydligt på grund av att man har utelämnat det som avgör vad som är viktigt och ska vara tongivande när man sätter betyget. Och det är ju det centrala innehållet och ämnets syfte. För är det så att ämnets syfte lägger stor vikt vid till exempel att man skriver korrekt, då är det ju det som ska också, som också avgör om det är liksom en tung och tongivande del i kunskapskrav.
Det är det som menas med så övervägande del. Det behöver inte vara att räkna siffror och antal i kunskapskrav. Nej. Utan kunskapskraven är olika viktiga för ämnets syfte och baserar på det centrala innehållet. Och därför kan man göra en värdering.
Precis.
Vilka är stora, vilka är små är där.
Och detta är ju ingen nyhet, utan det man förtydligar då med det här nya förtydligandet är ju att det är rent, även om det är rent grafiskt, inte ser ut som att det är till övervägande del. Mm. Alltså om man nu skulle kryssa för med gul penna, så är det kanske inte så. Men att de här olika kunskapskraven är tyngre, det avgör då liksom ämnets syfte. Och därför kan man sätta betyg i det. Och det är ju ingen nyhet, för så har det varit hela tiden.
Precis, men det är ändå en bra sak att tänka och förklara.
Ja, och jag kan tänka att förstod man nog inte vad jag sa, vilket kan vara så svårt, så tror jag att man ska ta en funderare kring vad det där är. För att det där är lite svårt att dribbla kring, och vi har haft långa och många diskussioner i ämneslaget. Vad är det där egentligen? Hur är det? Och är vi säkra på vad vi pratar om?
Ja, vi ska inte fastna vid det. Så jag som inte sätter betyg och tycker det är ganska ointressant. men det är en bra poäng. Såklart, vi har förtydligandet åt Skolverket.
Ja.
Så nu kan vi skicka en faktura. Och så.
Ja, det gör vi. Det gör vi inte. Nej.
Men däremot kan vi tänka så här att om det är någon från Skolverket som är på plats i Almedalen i sommar, så får ni gärna komma förbi vart vi nu än är och förklara det. För jag tror att det är många lärare som gärna vill veta mer om det. Det var en sak att prata om. En annan sak att prata om. I samband med den här Almedalsgrejen så ska vi ta ett steg med rapporten överhuvudtaget. Återigen också inte en nyhet, men mest en announcement någonstans. Och börja släppa lite speciella avsnitt. Så funkar det. Så tanken är så här, vi ska börja släppa lite speciella avsnitt. Alla våra avsnitt funkar ju likadant. Efter 16 avsnitt har vi alltid lite korta punkter, spaningar, nyheter. Sen har vi ett tema och sen har vi en elevkronika. Och det formatet funkar ganska bra för vanliga avsnitt. När du och jag sitter och tjatar, kanske någon gäst och så. Men vi blir bättre på intervjuer. Därför kommer vi släppa lite speciella intervjuavsnitt. Det kommer vi försöka göra så många som möjligt av i Almedalen. Är du på plats i Almedalen i sommar och känner att jag vet någonting om skolan som inte Jakob och Karin vet, kom förbi oss då.
Typ alla.
Hör av er. Vi vill jättegärna göra intervjuer med er. Och då vill vi släppa lite speciella intervjuavsnitt där liksom fokus ligger mer på en enda fråga. Lite kortare, lite så här tydligare, lite så här, det här är liksom så. En person kan det vara. Så det ska vi göra. Och de här intervjuavsnitten ska vi börja släppa så. Och det är faktiskt så att vårt absolut första intervjuavsnitt ligger i detta nu ute på vår hemsida och i vårt iTunes-flöde. Och det hänger nämligen ihop med nästan nyhet. Häromdagen så annonserades att Svenska Akademins svensklärarpris ska delas ut i år igen. Det här är en otroligt värdig pristagare. Det är en lärare som inte uppmärksammat hur många gånger som helst förut.
Nej, men precis. Martin Ahlstedt har fått priset. Och alltså, jag blev så jätteglad. Alltså, det är sådär, när man, ibland blir man glad och tänker jag var roligt för dem. Men det här blev jag verkligen glad över.
Det var 300 hjärtan på hans Twitter-kommentar. För det var han själv som annonserade där.
Ja.
Jag lägger ut en bild på brevet och det står väldigt så tjofräsigt att liksom Götzubben inte är här. Och mm. Det är stort pris, det är 50 000 kronor. Och det roliga med honom är att han jobbar ju liksom som första lärare i svenska och så, på ett yrkesgymnasium. Mm. Han jobbar verkligen med elever som inte på pappret borde vara så här super, super intresserade av litteratur. Men det låter på honom som att han verkligen får till det. Och vill man veta mer om honom, mm. då är det så himla smidigt. Går man in på vår hemsida, vill på vårt entrymsflöde, scrollar upp eller ner lite grann där beroende på hur det ser ut. Och så kan man lyssna på vår absolut allra första intervjuavsnitt när vi har pratat med Martin.
Ja, precis. Och Martin är han jobbar ju med litteratur och teater i undervisningen. Och med bildning. Alltså han är så inspirerande och bara liksom lyssna på. Så det ska bli jättekul.
Jupp. Så vi skickar en veckans applåd och så vill vi rekommendera er, efter ni lyssnar färre på det här då, eller efter ni är tröttna på tångdjuret, bit över till intervju med Martin. Mm. Och så släpper vi det där.
Det gör vi. Men nu så rullar vi igång veckans tema, det allra sista temat för den här säsongen.
Precis så. Och det här temat har vi ju inte supermycket valt själva. Jo, det har vi gjort. Men det är lite grann som förra veckan när vi höll på med skolkommissionen för att de släppte en rapport. Mm. Den här veckan så blir temat lärares arbetstid och undervisningstid och så. Och det är någonstans för att Moderaterna hade sina kommundagar, tror jag det var. Hur som helst, de hade någon konferens i Malmö någonstans. När de släppte plan för Sverige, som är deras här, så här vill vi göra med Sverige. Mm. Och en del av det var att de också släppte sina idéer för skolan. Mm. Och Moderaterna har, alltså så länge som jag har känt skolpolitiker på den nivån, har jag haft en ganska stor respekt för Moderaternas skolpolitik, för de har alltid haft ganska bra politik. Alltså under alla alliansår så har de haft en bättre skolpolitik än vissa andra. Men de har inte alltid kommit fram med den, för att de har behövt kompromissa i alliansen. Det här är min högst expertisaktiga analys. Men de har alltid behövt kompromissa, och det har liksom varit Folkpartiet som har tagit skolfrågorna. Mm. Och därför har de inte alltid fått genomföra det. Men den här gången så fick de rätt mycket skit för sin skolpolitik. För att ett bärande förslag är att de tycker att lärare ska undervisa mer. Vad tänker du om det? För du gjorde ju ändå den där fina filmen med, när din kommun var så här, nu ska du få undervisa 100 timmar mer.
Nej, 200. Eller hur fan det var. Nej, det var nog 100. Jag kommer inte ihåg. Det var...
Vem bryr sig?
Det var länge sedan. Nej, jo, jag brydde mig väldigt
då. Men poängen är, vad tänker du om att röka?
Nej, jag skojar med dig. Ja. Nej, alltså så här tänker jag. Att för mig så blir det väldigt, väldigt klumpigt uttryckt. Alltså rent. För att jag kan ju bli så där att när Thomas Tobé satt som ordförande i utbildningsutskottet, så tog de fram en sån här forskningssammanställning, en SU-rapport, där man ställde sig frågan, hur ska ny kunskap komma till bättre användning i skolan? Den var han väldigt stolt över. Och då kom de ju fram, där jag läst den SU-rapporten, där liksom slutsatsen av hela den är att ja, vi måste öka undervisningsutvecklingen och det kollegiala lärandet på alla skolor. Mm. I min värld så har, och den var ju alla partier överens om, den SU-rapporten, att det här var bra och det här ska vi göra politik av. Precis liksom lite som att man känner att skolkommissionen kändes som att den landade ganska väl hos alla politiker och sådär. Och det finns liksom lite sådana exempel. Vi har haft OECD där man har pratat om att undervisningsutveckling är det viktiga och sådär. Mm. Så att när de här lärarassistents som... diskussionen kom, och när man pratade om att vi skulle ha alla de här grejerna så för att underlätta lärarnas liksom arbetstid, så har jag ju tänkt att den tiden som blir över ska ägnas åt undervisningsutveckling, och äntligen ska vi få göra det som vi, som alla de här rapporterna säger.
Ja, det tror jag liksom... det tror jag säkert att du ska göra. Men min tanke är att också, och jag tror jag kan vara ensam i lärarsverige med åsikten. Mm. Men jag kan tänka att det finns ändå någonting rimligt i det. För att liksom... I att så här, jo, vi behöver ha bra lektioner. Men vi behöver också ha många lektioner. Det finns ingenting som kan säga att, så här, att det blir sämre av att ha fler lektioner. Så länge de är bra. Och därför tycker jag att ja, det stämmer att vi behöver undervisa mer, för våra elever behöver mer tid med sina lärare. Det finns någonstans en poäng i det. Sen förstår jag, sen är inte jag blind för att det är lärarstress eller liksom arbetsbörda eller dålig arbetsmiljö och så. Allt det där ser jag också. Men om man ska prata om idealbild, hur ska vi utveckla skolan? Då tänker jag alltså att vi behöver bättre lektioner och vi behöver fler lektioner. Och det ena utesluter inte det andra och det ena funkar inte utan det andra. Har du två bra lektioner i veckan och så har du inte mer än resten av veckan, då kommer du fortfarande vara en väldigt effektiv lärare.
Nej, men alltså jag hör vad du säger. Jag blev bara väldigt, väldigt förvånad när Moderaterna kommer med det här förslaget. För jag trodde nog att de skulle komma med ett förslag som handlade om undervisningsutveckling. Men jag tänker att Moderaternas förslag, varför det ser ut som det gör, det är för att det här är mycket lättare att lägga ett förslag kring. Lärare ska undervisa mer för att vi har för lite undervisningstid. Det är en väldigt mycket mer konkret fråga. För att organisera kollegialt lärande, det är betydligt mer komplext och det kräver otroligt mycket mer förståelse för varenda kommunpolitiker, och då måste de lägga ner mycket mera jobb.
Och man tror att det kräver mer resurser, men sanningen är att också för att kunna öka undervisningstiden för elever så behöver vi öka resurserna också. Alltså undervisningsutveckling och mer lektioner, båda två har gjort resultaten bättre, tror jag.
Ja.
Och båda två kräver samma sak, nu blir fler lärare. Och då kan man tänka sig att det fattas typ 65 000 lärare, någonting sånt. Vill några politiker tänka sig, nej, vi ska rekrytera 75 000. För det är det enda sättet som gör skolan bra. Ja, fine, jag köper det. Men då måste den biten komma också. Och det har väl de kuggat lite här i. För det enda man har sagt här var att alla lärarna borde undervisa. Och det i sig är inte en lösning. För det finns alldeles för många lärare som redan undervisar alldeles för mycket. Men
ja.
Som system tänker jag att jo, det är rätt väg att gå.
Men jag kan bli sån här att fler dåliga lektioner är ju inte bra.
Fast nej. Men det räcker inte med att lektionerna blir bättre. Det måste också bli fler.
Ja. Det var ju ett politikers svar. Vad roligt, Jakob.
Nej, min poäng är nämligen att säga, nej, det är klart att vi inte ska göra det på bekostnad att de ska bli dåliga. På samma sätt som att vi kan inte heller göra lektioner bättre på bekostnad att de blir färre.
Nej, men jag kan bli sån här. Att jag håller alldeles för många dåliga lektioner. För att jag har ganska många lektioner som jag måste hålla, som är planerade inte tillräckligt bra alla gånger.
Nej.
Alldeles för ofta. Jag säger inte att jag blir bättre och bättre och vi organiserar oss bättre och bättre på skolan, men fortfarande så händer det att jag går in och har en lektion som jag planerat på vägen dit. Alltså i korridoren på vägen dit. Man brukar på skämskamp säga att det är korridorsplanering. När man istället planerar någonting för eleverna så att de har någonting att göra snarare än utifrån syftet vad de ska lära sig. Och här behöver skolan bli bättre. Och jag tror att det här har lite att göra med vad vi jobbar någonstans.
Jo, men precis. Och på det sättet tror jag det är en organisatorisk fråga. För att liksom, jag har... I mitt arbetslag, vi effektivt organiserar två parallellt. Om vi skulle sluta planera saker bara för oss själva. Om jag skulle planera, lägga bra tid på en bra lektion. Och sen hålla det både med mina egna elever och med de eleverna som också är mina. Fast som jobbar i klassrumsbyggd. Så är det vi antagligen... Alltså du har ju dubbelt så mycket undervisning. Men jag behöver inte ha dubbelt så mycket förarbete för det. Så det är ett sätt att bli mer effektiv i det jag gör. Och ingenting blir sämre av det. Efterarbete kanske blir sämre. Men det kräver liksom mer. Men det är ändå ett sätt att förtydliga att man kan organisationen påverkar hur mycket undervisning man kan ha. På samma sätt som på en högstadieskola där föreställer en praktisk estetisk lärare som har 200, 300, 400 elever. Kanske inte 400, vad jag.
Jo, men, det har
de. Är det så? De har ju en helt annat behov av efterarbete. För de är mycket, 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 mycket värre. Jag har visserligen fler ämnen, men jag bedömer 45-50 unga typ, något sånt. Som jag effektivt inne och jobbar med. Bara de flesta. Okay. Jag menar så för typ 30 elever. Alltså det är ganska lätt att hålla koll på utveckling. Ska inte jag kasta sen i glashus. Men det är ändå en mindre tidskrävande arbetsbörda. Är det. Och det tror jag också att påverka mycket undervisning man kan ha. Det borde också någonstans påverka hur man organiserar verksamhet. Så att det är inte så enkelt att man bara kan säga. Liksom att så här, för det jag reagerade på från början var att säga att många lärare som såg där väldigt, väldigt väntat. Och många andra skolmänniskor bara säger nej, det här är helt omöjligt. Jag får ont i magen när jag läser det. Och det är så här, varför då? Jag förstår att man är stressad, men liksom, vi kan inte prata om hela vår myndighet med 300 000 personer som att alla undervisar för mycket. För det kan man inte säga.
Nej, fast jag tror att det där, man måste verkligen lyssna på vad det kommer ifrån. Varför man skriker nej, varför man undrar om Varför man säger nej med en gång så fort vi börjar prata om att förändra.
Men vad tror du att det beror på då? Varför gör lärare det?
Men jag tror att det handlar om jag tror att det är en ren och skär organisationsfråga. För att liksom, det är ju ingenstans någonstans förutom i lärarvärlden eller i skolvärlden där man tänker att var och en bygger sin egen bil. Utan överallt annars är det ett kollektivt arbete. Det är klart att det är idiotiskt. Att...
Det är därför man tar på sig personligen ansvaret när man egentligen för fram politiska förslag om liksom hela myndigheten och hela kåren.
Ja, men precis.
Att lärare, det borde finnas fler lärare som undervisar. Mm. Så, det tänker man som att säga, nej jag kan inte ha mer lektioner.
Nej, men precis.
Men det är ju, alltså, på något sätt tänker jag lite grann som att det är som att men det är lite märkligt för det är inte det att man alltid... Alltså vi är så ovana vid investeringar i skolan att vi accepterar att det aldrig kommer hända och att allting måste vi lösa själva. Jag tycker det är ganska självklart att vill man säga att elever ska ha mer undervisning och lärare ska undervisa mer, vi måste också ha fler lärare som undervisar. Det är så här, ja, fint.
Ja,
men behöver vi fler lärare som undervisar.
Ja, då behöver vi fler, men det är ju inte det, utan istället så börjar man prata om lärarassistenter och så lindar man in det. Och så tror jag att det finns någon slags cynisk politikerförakt som är precis som det finns ett lärarförakt inbyggt i politiken så finns det ett politikerförakt inbyggt i lärarkåren.
Ja, för och man misstror politiker.
Ja, det gör man alltså något så in i bänken och det gör man på visst sätt med rätta naturligtvis.
Ja, jag visste för att de har ju uppenbarligen klantat det ett par gånger. Ja. Så jag förstår vad du säger.
Men samtidigt så är det ju så här att om inte vi börjar komma överens så kommer, för skolan är det mest politiska vi har. Den mest politiska myndighet och instans som vi har. Och då måste vi någonstans lära oss att lyssna på och fundera på och möta de här politiska förslagen. För uppenbarligen har Moderaterna utvärderat situationen och sett att ungarna i Sverige har för lite undervisningstid. Alltså måste vi se till att de får mer.
Och det är inte Moderaterna som utvärderar det, det är OECD. Det är ju ganska stora internationella undersökningar som visar att svenska elever går under en grundskoleperiod betydligt mycket mindre i skolan än vad det är. Mm. Och det är ändå någonting som vi måste säga, ja det är fel. Och det är inte lärarnas fel, det är systemets fel.
Ja, och jag tror också att man behöver se på, och det här är ganska kontroversiellt, men när vi fick mer att göra på min skola så började vi samarbeta på ett helt annat sätt än vad vi hade gjort tidigare. Och helt plötsligt så fanns det ju tid att utvinna. Problemet på våran skola var ju att vi gjorde det för att överleva och inte för att det fanns liksom en organisation bakom som stöttade det.
Nej, just det, och det blev inte jättebra.
Ja, det blev okej, men jag tänker ju att om man på något sätt, det finns en massa tid i skolan som inte utnyttjas på ett bra sätt. Mm. Och det måste vi vara öppna för att kunna diskutera på ett sansat sätt. Och det handlar ju inte om att, för vi kan inte fastna i 700 poäng eller 300 timmar eller vad det nu är vi pratar om. Utan vi måste kunna prata om hur blir det bäst?
Ja, just det.
Och hur får vi en dräglig arbetssituation?
Och någonstans där måste man också förstå att liksom, för att komma dit. Så alltså, vi gick ifrån USKA för ganska många år sedan och det var ändå en välbehövd grej. För att allt det är relativt. Mm. Jag och mina kollegor, vårt gemensamma kollektiva projekt. Är vår temaundervisning. Mm. NOS och ämnesintegrerat så. Mm. Alla vi jobbar med det tillsammans, alla vi har behörighet för det. Vi jobbar, det är där vi utvecklar skolan tillsammans. Mm. När vi är som sämst, då planerar vi lektion till lektion. Då har vi liksom inte någon framförhållning, ingen röd tråd, eleverna hänger inte med, det blir inte lika roligt. Och vi får lägga mycket, mycket mer tid på att bara liksom jobba ifatt. Vad gör vi imorgon, vad gör vi imorgon, vad gör vi imorgon? Mm. Men när vi gör en längre framförhållning, när vi liksom planerar upp ett större block. Nu gör vi det här i 2 veckor, då kan vi göra det här och det här och det här. Då går förarbetet så otroligt mycket lättare tillsammans. Mm. Då kan vi planera mycket bättre undervisning. Och framförallt är det så här att för att komma dit så får det vara så här att okej, men då behöver jag gå in och ta lite fler lektioner i 2-3 dagar för att mina kollegor behöver frigöra. Så då kanske vi behöver sätta 2 gubbar från 8 till lunch för att förbereda en bra sak. Mm. Och den uppgiften kommer kunna hålla fler lektioner och det gör jag igen sen. Mm. Så där behöver man se att liksom undervisningstiden hänger ihop med förarbetestiden och efterarbetestiden och något annat. Att det ena ger det andra och det lättaste vi kan göra som lärare är att vi kan ge varandra mer tid. Mm. Men då innebär det att man ibland får offra sig lite grann. Och jag menar det perspektivet tycker jag saknas. Det är inte alls det som Moderaterna föreslår, inte alls. Nej. De är för dumma för det. Men,
ja,
men liksom,
och för oinsatta.
Ja, men det är det jag menar. Mm. Men min poäng är att så här, det perspektivet skadas. Jag menar så här, min poäng är att det kollegiala kontraktet skadas av den sortens kategoriska nejsägande till allting som man börjar undervisningstid att göra. Och det var egentligen det jag reagerade på mest när jag såg den här grejen från början. För att det är såhär, ja okej, politikerna sa fel. Oj, det var inte första gången. Det är ingenting vi behöver liksom skriva ett särskilt kapitel i Sveriges historia om. Även om det kanske var en av de dummaste grejerna så är det fortfarande såhär, ja okej. systematiskt tror jag ändå att det är rätt.
Ja, och jag tror att det, men jag tror också att vi, och framförallt ju äldre eleverna blir, så behöver vi bli bättre på, jag och mina kollegor, vi sitter i samma rum, men vi sitter väldigt, väldigt sällan där samtidigt.
Ja, det där gäller jättemycket för de som jobbar med yngre elever också. De sitter inte ens i samma rum. Vet du hur många klasslärare som fortfarande sitter och planerar i sitt klassrum?
Nej, men...
Som jobbar i sitt klassrum.
Det är ju jättekonstigt.
Det är fortfarande supervanligt. Massa nyaxade lärare kommer ut i Sverige. Och kommer på skolor där man bara, aha, här sitter man planerar sig i klassrum. Ja, du gör det. Det är samma människor som jobbar i allsid direkt. Ja, för att de har alldeles mycket eget ansvar. Och alldeles för lite stöttning från erfarna kollegor.
Ja, och så har man ingen kollegial samverkan. Jag tänker att vi borde ju liksom utnyttja och få synergieffekter på vår undervisning. Vi har en lärare som är superduktig i grammatik. Varför skulle inte hon hålla mer i grammatik? Medans, alltså, liksom, vi skulle kunna ha gästföreläsare i varandras klassrum.
Hon skulle kunna få möjlighet att göra det riktigt, riktigt bra och få nöda loss i det.
Ja.
Om hon är bättre än dig och dina kollegor i det, då borde hon ju ha grammatikundervisning på er skola.
Ja, eller i alla fall hon och några till, för att vi är så många. Men alltså, ja, och rent krasst så skulle vi kunna jobba mycket mer kollektivt.
Det tror jag löser på många saker. Sen som jag ändå vet att så här, det är ingenting som blir bättre bara för att man jobbar kollektivt, utan det behövs alltid mer resurser. Alla reformer kräver mer resurser. Vill man höja kvaliteten på undervisningen, ja, kräver mer resurser. Vill man göra det genom att liksom... utveckla undervisningen mer, eller liksom ha fler lektioner, eller liksom se till att elever har mer tillgång till elevhälsa, eller vad man nu går för väg för att höja kvaliteten. Allt det behöver mer resurser, det behöver mer vuxna. Och det kommer man aldrig kunna liksom komma ifrån. Man kan aldrig lägga något förslag utan att också finansiera det. För skolan har inga extra resurser. Så kan man få säga.
Så kan man absolut resurser. Säga, men samtidigt så tror jag också att vi måste se vad vi gör med de resurser vi har idag. Vi måste också se hur vi organiserar oss idag. Vi måste bli en bättre organisation helt enkelt. För att vi tar inte riktigt liksom... alltså, vi är inte så duktiga på att möta upp nya krav och säga att de här behoven har vi, de här konkreta behoven har vi på grund av de här kraven som ställs på verksamheten som vi har sett. Liksom.
Nej, precis. Och det där handlar om, den diskussionen jag haft med vår IT-chef. För han menar så här, men ni måste lägga bättre beställningar. Vill man få bra service från folk, så ska man också lägga bättre beställningar. Och någonstans är det ju den grejen som också handlar om här. Att, alltså, för att vi ska få det vi vill ha utav våra politiker, utan att gå över och bli politiker eller gå in på deras domän eller liksom på något sätt så här, hamna i något politikerförakt, då handlar det om att vi måste bli tydligare med att förklara för politikerna vad vi behöver. Och vi måste, alltså så här, man måste lära politiker saker på samma sätt som man lär elever saker.
Jaha.
Och då tänker jag att det...
Och då måste vi ha bättre förvaltningar som kan säga att ni säger att visionen är det här, då svarar vi med det här. Vad säger ni? Är det okej? Okay? Nu gör vi om det till undervisning. Alltså en bättre förvaltning. Och sen en förvaltning som frågar, nu har vi satt det här målet. Vad blir då i så fall, vad är era behov? Hur kan vi hjälpa er? Precis. Och där är vi tyvärr inte på väldigt många håll i svensk skola.
Nope. Vad vill vi komma fram till i den här diskussionen?
Att vi måste lära oss att bli duktigare på att lämna feedback på politiska förslag.
Precis, och det handlar absolut om att säga ifrån. Det handlar också om att säga ifrån på ett sätt som förklarar.
Ja.
Och så. Det känns inte som att i förra helgen som gick så var det inte många politiker som gjorde många rätt.
Nej.
Kommer jag bli halssugen i sommar? Det kan ni gott väl göra. Känner ni för att ge mig på käften, för då kan ni söka upp oss i Almedalen.
Det kan vi.
Vi finns där hela tiden. Nej.
Nej, men vi söker upp oss i Almedalen. Vi kommer att finnas där söndag, måndag, tisdag, onsdag.
Precis så. Och vill du veta mer om vårt projekt i Almedalen, då går du in på Google och googlar Lärarmorgon. Så kan du snart hitta något. Lärarmorgon, Jakob Karin, Lärarförbundet. Sök lite och se vad som händer. Ja, vi finns där vi finns. Fint, kära lyssnare, tack för att ni var med oss ännu en säsong. Vi lämnar över till en elevkrönika för sista gången det här läsåret.
Det gör vi. Ha det bra, så hörs vi snart.
Om 20 dagar går jag ut nian. Det är ganska sjukt att tänka på hur länge jag gått i skolan. 10 år är mer än halva mitt liv. Jag vet att jag har hela gymnasietiden framför mig, med ännu mer plugg och timmar som spenderas i skolbänken. Men ändå känns det skönt att nian snart är slut. Som att jag ändå lyckats bocka av något i mitt liv. Samtidigt som jag längtar till sommarlovet så känns det jobbigt. Att lämna min skola känns mest skönt. Liksom spännande att komma till ett nytt ställe. Men det jag kommer sakna är alla mina klasskompisar. När jag tittar mig om i klassrummet så inser jag att jag har träffat dessa människor nästan varje dag i minst 3 år. Det är människor som jag om mindre än en månad kanske aldrig kommer träffa igen. Någonsin. Alla minnen vi har tillsammans är saker som kommer blekna bort med tiden. Eller? Om jag ska vara helt ärlig så har jag under stora delar av min högstadietid längtat bort från min klass. Men ju närmare sommarlovet kommer så inser jag hur mycket jag kommer sakna dessa människor och vår gemenskap. För även om vi inte har världens bästa sammanhållning så har vi så mycket gemensamt. Vi känner varandra innan och utan till. Det är en trygghet att veta vart och att man har varandra. Alltså är att sluta nian något som jag delade känslor om. Det för med sig längtan, osäkerhet och rädsla om en framtida saknad. Under våra resterande 20 dagar tillsammans så ska jag försöka tillvara på tiden så bra som möjligt för att skapa nya minnen som jag kan se tillbaka på och glädjas av om några år. Det här är Skolsverige.